Och välkomna till klimatet eller kampen om tiden. Vi sitter som vanligt här i Allt åt allas lokaler. Och det är jag, Rebecka och...
Ucka.
Som idag kommer prata om ekomarxism. Och för att ge en liten intro till varför vi skulle vilja prata om det, så är det ju att vi pendlar lite fram och tillbaka mellan att vi vill att folk ska vara lite mer teoretiserande och samtidigt som vi också vill att folk bara ska köra lite på känsla. Men egentligen önskar vi oss den perfekta blandningen där folk bara kör men kanske bär med sig lite teoretiska tankar. Eller kanske inte är teoretiska tankar, men typ lite en viss klassmedvetenhet eller en tanke om vad för olika kamper vi önskar vara en naturlig del av klimatrörelsen. Vi tänkte idag hur som helst hoppa ner i en teoretisk del som vi kanske pratar om ibland i vår grupp. Eller som ligger till grund för våra analyser. Och det är det spännande ämnet ekomarxism. Det är ett stort ämne, så vi kommer göra ett avsnitt idag som handlar om tillväxt främst. Men också såklart en liten introduktion till vad det är som är ekomarxism. Ucka, som kanske är vårt eget lilla proffs. Eller vad säger du?
All
right. på vårt proffs på ekomarxism kommer guida oss igenom det här. Så min första fråga till dig är, vad är ekomarxism?
Ja, det kortaste svaret är väl att det är ett försök att förstå miljöproblem utifrån en marxistisk samhällsanalys, skulle jag säga.
Okej. Men varför håller vi på med ekomarxism då?
Kanske mest för att det är kul. Men jag tycker att det är relevant för att vi brukar prata om att vi som grupp ser oss som att vi vill förena miljörörelsen och den radikala vänstern. Och den ekomarxistiska teoribildningen är ju lite ett försök till samma sak. Att förse vänstern med en förståelse för miljöproblem. Men också erbjuda miljörörelsen en kraftig teoretisk grund till sin kamp. Som man då anser att marxismen har. Och vi kommer i alla fall i det här avsnittet. Och om vi gör något mer avsnitt kanske. Prata utifrån en antologi som heter Ekomarxism. Grundtexter som är skriven av Richard Valenius. Så om ni har läst den eller om ni vill läsa den så kommer ni liksom känna igen mycket av det vi pratar om.
Den är skriven av jättemånga olika personer, men han har liksom varit så, redaktör för
oss. Exakt. Han, det är en antologi. Han är redaktör. Men det här första avsnittet vi kommer prata om idag är nog mest taget ur hans introduktion. Så det är faktiskt det han har skrivit. Men kommande avsnitt kanske är inspirerad av andra teoretiker.
Mm. Jag tycker ofta man kan liksom höra kritik av tanken på Marx som en ekolog. Att det finns ett visst motstånd till tanken på någon som det. Okej, typ så här. Jag kan höra folk säga så här. Om Sovjetunionens miljöförstöring då. Vad liksom finns det för... Finns det något svar på den sortens kritik?
Ja, det finns det väl. Det är väl ingen som förnekar att Sovjetunionen hade väldigt mycket destruktiv inverkan på miljön och så. Men det måste ju inte ses som en del av liksom det socialistiska, utan kan handla om de liksom totalitära dragen i Sovjetunionen och det här racet med kapitalismen som man höll på med. Men det är en viktig poäng som man kan liksom säga att ekomarxismen inte säger att kapitalismen är det enda system som kommer leda till miljöförstöring. Alla produktionssätt har ju sina specifika miljökonflikter. Men det man menar är att kapitalismen ändå bär på en särskild benägenhet att skapa ekologiska kriser.
En annan kritik som jag tycker att man kan höra är ju så här, att det finns mycket drag i Marx och hans efterföljare som är så superoptimistiska till produktivkrafternas utveckling. Alltså väldigt så här optimistiskt inställda till teknisk utveckling och produktiv tillväxt.
Mm. Ja, och det här går kanske emot miljörörelsen som har mer fokus på reproduktion och en mer holistisk hållning till liksom, ekologisk balans i världen. Och det här diskuteras också lite i antologin, och där görs det lite skillnad på en tidig och en senare Marx, kan man säga. Men det är liksom inget, det finns inget entydigt idé. Och jag hoppas att vi kanske kan prata om det i ett kommande avsnitt. Sen så kan det också framföras lite kritik mot Marx klassanalys, som kanske är liksom en allmän nutida kritik mot honom, som handlar om att arbetarklassen är så fragmenterad och att liksom medelklassen och underklassen inte alltid har samma intressen, eller att i miljöfrågan då att industriarbetarklassen har ett intresse av att behålla vissa industrier som inte är helt okej för miljön liksom, för att det är deras arbeten. Medans medelklassen kanske då har ett annat intresse av en omställning där deras jobb inte hotas på samma sätt. Men det är en liksom jättekomplex fråga. Kanske vi också kan prata om i ett annat avsnitt.
Okej, så det var den korta lilla introduktionen till varför vi ens vill prata om ekomarxism kanske.
Mm. Ja.
Ska vi gå in på dagens ämne?
Ja.
Då kör vi. Tillväxt.
Ja, det finns lite olika liksom strömningar inom ekomarxismen. Och där vissa tycker att Marx var väldigt, väldigt smart på det här med ekologi. Och andra tycker att han liksom inte var det. Men han har vissa grunder som man kan jobba vidare på. Men någonting som ändå är gemensamt för alla ekomarxister är att man menar att den ekologiska kris som vi befinner oss i idag har sina rötter i kapitalismen. Och det kanske kan vara lite luddigt, vad är egentligen kapitalismen? För det är det vi många här i alla fall är uppväxta med. Men en definition av det är ju ägandeförhållandena som är privat ägande av produktionsfaktorerna, alltså arbete, maxiner och, som ekomarxister gärna lägger till då, naturresurser. Och sen så finns det lite olika förklaringar också på just vad det är kapitalismen som skapar ekologiska kriser. Men just kravet på tillväxt är väl någonting som många understryker och ser som centralt i det här.
Just för att man pratar om att det finns liksom en konstant materialtillförsel. Eller materiell tillförsel av saker in i det ekonomiska systemet. Alltså det finns ingen tillväxt utan ekologiska typ material. Eller ekologiska, jag vet inte. Vad säger man?
Ja.
En naturliga resurser helt enkelt.
Material och energi.
Mm.
All liksom ekonomisk aktivitet kräver ju någonstans tillförsel av energi och material.
Mm.
Och det här är ju liksom, alltså Marx pratar ju mycket om att liksom själva motorn i kapitalismen är ackumulation. Och det är väl, kapitalackumulation är ju det som liksom tar sig uttryck i ekonomisk tillväxt.
Just det, och att kapitalet ackumuleras måste ju inte nödvändigtvis leda till att produktionen som helhet växer. Men alternativet är ju att utsugningsgraden måste växa. Så typ att man skulle få mycket mindre lön eller alltså någonting måste så här kapitalisterna tjäna på i sådana fall. Och det är ju inte heller ett så jättehärligt alternativ.
Nej, och det har väl mycket tydligare gränser då för produktionen än om man kan låta den bara växa.
Ja, precis. Det finns ett slut på hur mycket, alltså arbetarna kommer ju säga så här nej till slut också.
Mm. Ja, de kommer ju typ dö till slut. Alltså.
Ja, det gör det uppror.
Ja. Det är alltså jakten på profit som driver kapitalismen. Och det, här, det är det som gör att systemet hela tiden då måste växa. Det här håller ju kanske alla egentligen med om. Det är inte något kontroversiellt i sig. Alltså, ekonomisk tillväxt är ju liksom vårt högst prioriterade mål.
Precis, nationalekonomerna snackar också om 3% tillväxt varje år. Alltså, det måste liksom.
Men det som kanske skiljer då en ekomarxist från en liberal nationalekonom som liksom bryr sig om hållbar utveckling är tron på att tillväxten kan vara grön. Och bland dem så är den dominerande tanken liksom att det går att frikoppla den här ekonomiska aktiviteten från energi- och materialanvändning.
Hur skulle man göra då? Alltså är det då folk pratar om typ att ha ett servicesamhälle till exempel?
Ja, till exempel. Antingen att man fokuserar på tillväxt i sådana sektorer som inte då man tänker sig inte kräver energi och material som kultur och utbildning och service. Och så här. Eller att man effektiviserar produktionen så mycket när det kommer till energi och materialanvändning så att den liksom går ner medan det ekonomiska värdet ändå ökar. Det här, och det brukar man ju kalla för decoupling. Som betyder frikoppling då.
Okej, jag frågar på det då. Finns det något bevis på att decoupling faktiskt funkar? Alltså finns det några exempel på att det här har hänt?
Alltså det är ju väldigt, väldigt omtvistat. Men det finns en idé som heter miljökudsnätskurvan. Som är en tanke om att när ett land industrialiseras så kommer påverkan på miljön först öka. Men ju liksom rikare man blir då, så desto mer utrymme har man att bry sig om miljön. Så att då kommer miljöpåverkan minska igen. Det här har väl, alltså kan man väl se när det gäller vissa miljöproblem. Och om man tittar liksom nationellt, om man tittar på ett enskilt land till exempel.
Men liksom, om man kollar på ekologiskt fotavtryck då, alltså som då gäller kanske så här konsumtion också, alltså man skulle kunna förlägga man förlägger sin produktion någon annanstans.
Ja, exakt.
Hur ser det ut då?
Ja, men det är en vanlig så här kritik mot den här hypotesen då. Det som kanske ser ut som till exempel minskade koldioxidutsläpp i Sverige handlar egentligen om att produktionen har flyttats till ett annat land och att vi liksom istället importerar de varorna som orsakar koldioxidutsläppen.
Ja, jag tänker annars hade ju kanske Sverige varit ett sånt. Eller liksom, när skulle man tänka sig att det infinner sig liksom en rikedom i ett land? Alltså,
ja.
Jag tänker att Sverige skulle varit ett sånt typexempel för där det skulle funka i sådana fall. Och det ser vi absolut inte.
Nej. Och om man kollar på liksom vissa specifika miljöproblem. Eller till exempel på avfall. Så ser man ju liksom att avfall alltid ökar. Ju rikare ett land blir.
Mm.
I praktiken har alltså den här gröna tillväxten inte existerat. Och ekomarxister frågar sig väl om den ens kan göra det i teorin. Och där har några ekomarxister som heter John Bellamy Foster, Brett Clark och Richard York. Det behöver man inte komma ihåg om man inte bryr sig.
Men vad heter boken? The Ecological Rift.
Ja, precis. För det står egentligen också i den här antologin Ja, de har i alla fall skrivit mycket om det som man brukar kalla för Jevons paradox. Och det handlar om att effektiviseringar av energi och materialanvändning i kapitalismen alltid äts upp av att den totala produktionen ändå ökar.
Just det, för när någonting blir så här mycket billigare då, så finns det också att man producerar jättemycket mer av det, eller?
Ja, exakt. Och det drivs ju av det här tillväxtkravet. Liksom. Att om produktionen blir billigare, då har man inte samma produktion, fast i lägre omfattning, liksom, utan man utökar den ju. Om man till exempel gör bilar som drar mindre bränsle, då har ju folk också råd att använda mer bränsle och åka mer bil än de hade innan. Ja, Valenius frågar sig då i den här antologin om hållbar kapitalism är möjlig. Och det, man kan väl sammanfatta att både liksom empiri och teori pekar på att det inte är det.
Okej, men i bakgrund till att Rickard Valenius varit redaktör för den här boken, så är det intressant att han skrivit en text i ETC som heter, förlåt, jag har glömt bort vad den heter, vill du säga?
Greta har rätt, evigt tillväxt är en saga. 1 oktober publicerades den.
Okej. Valenius skriver, liksom Marx, att det kapitalistiska systemet drivs av kapitalackumulation. Vilket som vi har nämnt vanligtvis yttrar sig i ekonomisk tillväxt. När man då, som Greta nu gjorde i sitt tal till FN, ifrågasätter tillväxten, ifrågasätter man alltså hela kapitalismen. Och Valenius menar att eftersom klimatkrisen är så akut och kapitalismen är så svår att störta, måste vi leta efter lösningar inom systemet. Han ger också lite räkneexempel på hur snabbt ekonomin skulle behöva krympa för att vi med dagens energieffektivitet ska kunna nå våra klimatmål. Den här graden av nerväxt skulle vara en jätteutmaning, även om vi helt plötsligt skulle leva i ett socialistiskt samhälle. Han frågar sig också om inte omställningen till fossilfri infrastruktur och teknik i en sån ekonomi skulle hejdas eftersom det kräver kapital.
Mm.
Vad tänker du om den?
Ja, men jag kanske blev lite förvånad, men jag förstår också vad han menar. Han söker ju på något sätt ändå lösningar innanför systemet. Men jag tyckte att den sista punkten i den här artikeln var väldigt bra. Han skrev så här: ur den dynamik av politiska förändringar och mobiliseringar som klimatomställningen innebär kan mycket väl ett helt annat samhälle födas och växa fram. Som jag tolkar som att det kanske inte måste vara liksom en direkt motsättning mellan att söka lösningar innanför systemet och att kräva ett annat system, utan att de kanske kan samverka.
På något sätt går de ju ändå hand i hand. Alltså för...
Och man kan ju i alla fall tänka sig att de kan göra det, tycker jag. Och där kanske Valenius, han är ju typ kommunalråd i Stockholm för Vänsterpartiet.
Så inte han är på EU-lista också?
Jo, precis. Han är vänsterpartist helt enkelt.
Alltså, han kan inte skriva ut så här. Han kan inte vara helt så vid största kapitalismen.
Nej. Hans uppgift är ju liksom lite reformism. Och där kanske jag kan tänka att han och vi spelar typ olika roller kanske i en kamp som kräver massa olika, eller som behöver föras på olika fronter typ.
Ja, jag menar alltså som politiker behöver ju också typ en yttre kant som säger någonting annat för att de ens ska kunna säga så där.
Mm.
Det kanske behövs någon som säger så här: vi störtar kapitalismen, för att han ska kunna säga att vi kanske är tillväxtkritiker, eller så är vi inte det. Men han är ju liksom pragmatisk helt enkelt.
Mm.
I hela den här texten. Och den är ju rätt. Alltså jag måste säga att den är ju rätt bra. Mm. Alltså jag tycker den är lite tvetydig ibland vad han menar. Eller vad hans politiska poäng med den här kanske.
Mm.
Men han för ju fram typ en del viktiga saker. Men en sak jag tyckte var lite svårt var just att han pratade om det här med decoupling, alltså frikoppling som du pratar om.
Mm.
Och ja, jag tycker som sagt inte att det är helt tydligt hur det skulle gå till eller om det faktiskt finns något exempel på det. Och han tar ju upp exempel som att människan har löst andra klimatkriser eller miljökriser egentligen.
Mm.
Att han tar upp freoner från kylskåp och hårspray, att man typ lyckades sluta använda det. Men det är liksom en lite annan problematik. Mm. Och det, att jämföra det kanske förenklar lite klimatfrågan. Att det skulle vara på samma sätt. Man bara, vi byter ut det här då. Lite. Mm. Men som sagt, pragmatisk. Det är väl essensen av texten.
Ja. Men vad vill vi säga med den här diskussionen?
Vi kanske vill säga så här, vi tycker visst att man ska vara tillväxtkritiker. Och att kanske så här, Wallenius text var en intressant text. Och man måste förstå den utifrån att han är politiker. Och måste ha ett annat ställningstagande kanske.
Mm.
Men att, alltså som en annan politisk part i samhället, så tycker jag att man ska stå på sig till att vara en tillväxtkritiker.
Mm. Det tycker jag.
Ja. Ja, men är det kanske slutorden för det här avsnittet?
Ja, jag tycker det låter bra.
Vi får återkomma med andra ekomarxistiska spaningar.
I nästa
avsnitt. Ja, eller i något avsnitt. Det kanske kommer något annat emellan.
Ja.
Men i så fall vill vi tacka allt och alla för att vi får vara i deras lokaler. Och The Long Chainies för vår fina jingle.
Tack.
Tack, hej då.
Hej då.